Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkommen till förundersökningspodden med Dag och Acke. Idag ska vi spela in ett nytt avsnitt av Vad hände sen? Där vi ska prata om dubbelmordet i Linköping, Kastberga-mordet och tortyrmordet i Ånge. Hur är läget idag, Acke?
Det är bra. Vi är ju igång och spelar in idag efter ett långt break, kan man säga. Jag hoppas att alla våra lyssnare har varit lite sugna på det här.
Ja, det hoppas jag också.
Det här är ju en av två vi spelar in idag, så att vi sitter och spelar in ganska mycket idag, kan jag säga.
Vi ska prata om de här domarna. Vi kom ju på det här, att vi skulle ta det här greppet. Vi kom ju inte på det. Det var ju lyssnarna som hörde av sig och frågade om vi kanske skulle kunna köra ett uppsamlingshit med avsnitt som vi har pratat om. Det gjorde vi. Och det blev väldigt uppskattat. Så nu tänkte vi att nu har domar fallit i ytterligare några fall som vi har pratat om. Och då får vi spela in ett till sånt här. Ja. Vad hände sen? Jag ska försöka lista ut lite hur jag ska lägga upp det här och namnge det här. Så att det inte blir någon större förvirring. Men det är i alla fall med arbetsnamnet Vad hände sen?
Precis.
Eller det hände sen.
Ja, det kan man säga.
Ja. Först ut är dubbelmordet i Linköping, och så här lät det när vi pratade om det. Pappan hör av sig år 2005 till polisen. Nästan ett år efter att det har skett så hör pappan av sig. Och då finns det en notering i förundersökningsprotokollet som lyder så här. Hassan Amori kontaktar undertecknad per telefon och uppger att han vid ett par tillfällen drömt om vem som mördat hans son. Han inser att substansen i drömmen kan vara mindre sannolik, men vill ändå berätta detta för polisen. Mördaren ska enligt drömmen heta Daniel och vara 17-18 år gammal. Säger då, det här klippet som vi spelade upp, det var ju det som fångade mig mest.
Ja, absolut. Mig också. Det var ju så jäkla, så att man nästan tror att det finns andar och spöken och allting.
Ja, visst. Att han skulle ha drömt om sin sons mördare och spikat namnet och ungefärlig ålder och sådär, det var ju helt snurrigt. I övrigt så var ju den här förundersökningen och det här rättsfallet fascinerande på många sätt. Det tog 16 år att komma fram till rätt gärningsman och så vidare, men också att allting var klart på förhand. Han erkände, det kom en rättspsykiatrisk undersökning som visade att han led av en allvarlig psykisk störning vid brottstillfället och gör det fortfarande. Hela rättegången var ju en transportsträcka till en sluten psykiatrisk plats för Daniel Nyqvist.
Vi måste påpeka att det här fallet är ju ett av de fallen som vi har tagit upp som har haft störst medial uppmärksamhet.
Mm. Att det har varit klart på förhand vad som skulle ske hindrar ju inte den här domen från att vara en tragisk läsning rakt igenom. Mm. För det domen ger som förundersökningsprotokollet kanske inte ger i samma utsträckning är att man får en full inblick under domstolsförhandlingen hur mycket Mohammeds familj har lidit sedan mordet. Det är ju, det slås fast i domen att båda föräldrarna och syskonen får skadestånd. Mamman får 100 000 kronor. Pappan, två bröder och två systrar får 50 000 kronor vardera. Att deras skadestånd är lägre beror på att de har fått skadestånd tidigare. Så att det är samma, liksom alla är berättigade till 100 000 kronor i skadestånd. Men de under tingsrättsförhandlingen så får ju familjemedlemmarna i turordning chans att berätta lite hur de har mått.
Det är återkommande hos alla i familjen att de har haft ångestattacker, självmordstankar, problem i skolan för hans systrar och bröder. Och sen har ju föräldrarna blivit sjukskrivna och väldigt så mycket. Och de har ju flyttat ifrån Linköping och allting också. Det är...
Daniel Nyqvist döms ju som sagt till rättspsykiatrisk vård. Han ska betala 1,4 miljoner kronor i skadestånd till staten. Enligt handlingarna så är det för att staten har betalat ut stora summor till brottsoffer och så vidare.
Och det här tycker vi är lite otydligt.
Mm.
Och egentligen tänkte vi fråga vår expertlyssnare om det här. För, det, vi, för oss går inte det riktigt ihop.
Nej, jag fick det till att om det var två systrar och två bröder och en pappa som fick 50 000 kronor var, så var det väl 250 000 kronor. Men så finns det till brottsoffer i detta, nämligen Anna-Lena som också mördades av Daniel Nyqvist. Men hennes man har ju inte velat ha något skadestånd överhuvudtaget.
Nej.
Så han har ju rimligtvis inte fått några större pengar utbetalade heller. I alla fall inte så pass mycket så att det skulle bli 1,4 miljoner kronor. Så jag vet inte riktigt vad det är som gör att skadeståndet för Daniel Nyqvist blir så högt.
Nej, det är som att det skulle finnas någon slags ränta på skadestånd eller något. Jag förstår inte det. Så snälla Johanna, hjälp oss med det här.
Som har koll på detta, precis. Hjälp oss med detta. I domen så är det ju Daniel Nyqvists berättelse som ligger till grund.
Ja, han erkänner ju morden. Och han berättar hur han har gjort det. Han har berättat varför han har gjort det.
Mm.
Han säger att det inte finns annat motiv än att han hade den här bilden i huvudet. Och det betyder att han var tvungen att döda två personer.
Mm. Det är ju samma som han sa i förhör. Jag kommer ihåg att jag läste direktrapporteringen från tingsrättens förhandling där han kämpade med att överhuvudtaget kunna lämna sin version.
Mm.
Men i den mån som han faktiskt pratade och svarade på frågor så var det ju detsamma som han sagt i förhör. I domen så står det så här: Daniel Nyqvist har gjort gällande att den rättspsykiatriska vården inte bör förenas med särskild utskrivningsprövning eftersom han inte anser att det finns risk för att han återfaller i brottslighet av allvarligt slag. I det rättspsykiatriska utlåtandet har bedömts att det till följd av Daniel Nyqvists psykiska störning finns risk för att han återfaller i brott av allvarligt slag. Det har vidare angetts med hänvisning till angivna riskfaktorer, bland annat att Daniel Nyqvist lider av avsaknad av funktionella strategier för hantering av stress och tvångstankar, att den sammanvägda risken bedöms vara medelhög och att rättspsykiatrisk vård anses kunna förenas med särskild utskrivningsprövning. Det har gått nästan 16 år sedan mordtillfället och Daniel Nyqvist har så vitt känt inte återfallit i brott. Dock kan det inte uteslutas att tankar av samma slag som de ledde fram till brottet 2004 återkommer och att Daniel Nyqvist då saknar förmåga att hantera dem.
Och det här snackar man ju om huruvida det skulle vara särskild utskrivningsprövning eller inte.
Ja.
Och som du sa, om vi ska göra det här lite lätt.
Mm.
Daniel Nyqvist vill ju inte ha en särskild utskrivningsprövning.
Nej, han vill komma ut när han är frisk.
Ja. Rättspsykiatriska utlåtande säger att nej, det här kommer kräva en särskild utskrivning.
Det har ju varit Daniel Nyqvists linje hela tiden att han har gjort det här, han har begått det här dubbelmordet för att få det ur sitt system på något sätt.
Ja, liksom.
Och sen så efter det så har han inte behövt begå några fler brott. Därför tycker jag att det är ganska uppseendeväckande att den rättspsykiatriska undersökningen faktiskt kommer fram till att nej, så är det inte. Det finns en risk för att han kommer göra det här igen. Han har inte, som de skriver, några strategier för att hantera den stress och de tvångstankar som ledde fram till det förra dubbelmordet. Så kommer det igen så vet han inte hur han ska kunna stoppa.
Precis. Och det är här den stora, just den här brytningen är här. Han säger ju att han är tillräckligt frisk för att ha förstått att jag har gjort det och nu behöver jag inte göra det igen någonsin. Medans då rättspsyk säger, eller den som har gjort den här undersökningen säger, att han är inte tillräckligt frisk för att kunna förstå att han inte kommer att kunna hamna i det här igen, kan man säga.
Precis. Jag tror att just den här delen i domen innebär att han kommer sitta inlåst hela livet.
Ja, frågan är om han kommer sitta inlåst hela livet.
Ja, kanske när han är 75 att han kommer. Men det är liksom... Har man kommit fram till det, att han inte har de här strategierna, att det finns att den här risken finns. Han kommer aldrig liksom kunna, om man inte har kunnat visa efter 16 år att han har blivit bättre på detta, att inte begå ett brott på 16 år, det räknas inte. Nej, som bevis man har nog.
Strategierna, nej. Precis.
Så vad ska då göra det? Att han svarar bra på terapi?
Ja, alltså det är väl det man, egentligen vill hoppas med en rättspsykiatrisk vård, att den ska fungera så bra så att han lär sig att, eller inte bara Daniel Nyqvist, utan någon som är dömd till rättspsykiatrisk vård, att den ska vara så pass, att den vården ska vara så pass bra så att de inte återfaller i brott. Mm. Eller lär sig ha sådana här strategier, eller utveckla sådana här strategier för att det inte ska ske igen.
Mm. Och
när man då kanske får de här onda tankarna, att man vet hur man ska handskas med dem. Och det kan man ju hoppas att det är, att hans vård kommer, alltså Daniel Nyqvists vård, kommer vara så pass bra så att han kommer göra det.
Mm.
Och därav inte kommer behöva sitta i fängelse hela livet ut.
Jag undrar hur Daniel Nyqvist kommer hantera att sitta inlåst på rättspsyk.
Mm.
Han har ju varit, vi sa det där i vårt poddavsnitt, att han på något sätt har byggt ett eget litet rättspsyk åt sig själv, där han har suttit och självmedicinerat med alkohol och hållit sig avskärmad från omvärlden, i stort sett. Men hur ska han hantera att han ständigt behöver möta andra människor, ta emot vård, möta andra intagna och så vidare? Kommer Precis. Vi få läsa om Daniel Nyqvist framöver om konflikter på en rättspsykiatrisk avdelning?
Inte helt omöjligt, egentligen.
Vi ska raskt gå vidare till nästa fall, nämligen Kastberga-mordet. Den här förundersökningen kommer i alla fall jag ihåg för att den var så extremt svårlöst. Det var så mycket förhör och det var så mycket krångliga familjerelationer och så vidare. Att,
ja, vi var nästan tvungna att göra en sån här, som när man ser, om man har sett på typ, om man har sett typ så här, vi säger CSI Miami eller vad det nu är, att man gör en så stor mindmap, ja. Typ, vem är personerna, vad har de för connection, vem har kört bilen, alltså så.
Ja, ah, gud vad rörigt det var 2,500 sidor, tror jag, om jag inte minns fel, som man satt och plöjde igenom, och allting var förhör. Normalt sett så är det ju mycket bilder och kanske olika rättsutlåtanden, kanske olika beslag och så vidare, de här förundersökningsprotokollen. Men här var det bara förhör. Och det var dessutom ett gammalt mord, precis som dubbelmordet i Linköping. Så var ju det här någonting som hade skett för 10-12 år sedan.
Mm. Precis.
Och nu så
skulle man igen få höra människor som var där för 10-12 år sedan, där vissa hade väldigt oklar minnesbild.
Ja,
och i vissa förhör så det, och sen fick de göra ett annat förhör för att det blev oklart. Och, ja.
Ja. Så här lät det i alla fall när vi pratade om det. Vi kan väl också säga att vi har fått det här förundersökningsprotokollet omaskat.
Ja, det brukar man ju inte få när det gäller mord. Vanligtvis brukar brottsplatsundersökningen, om det finns personer kvar när man har gjort en brottsplatsundersökning, alltså ett offer eller så, brukar vara maskat.
Mm.
Eller så är bilderna inte ens med. I det förundersökningsprotokollet som vi har fått ta del av så finns allting med.
Ja, det var så att jag begärde ut det här förundersökningsprotokollet från Lunds tingsrätt och fick då meddelandet att de skulle göra en sekretessprövning. Sen så dröjde det några dagar och jag ringde igen, för att jag tycker inte om att vänta på saker. Så jag ringde för att förhöra mig om hur det gick med det. Och då fick jag prata med en annan handläggare som sa till mig att jaha, men den ligger ju här. Jag skickar den till dig på en gång. Det var ju en del i det som faktiskt var lite uppseendeväckande i all denna textmassa. Var ju att de få bilder som faktiskt var med i förundersökningen var inte maskade.
Nej, precis.
För att Lunds tingsrätt gjorde en blunder, kan man säga.
Ja, det här har jag faktiskt pratat med en kompis till oss.
Mm-hmm.
Vars flickvän jobbar med det här.
Okej.
Okay. Att lämna ut förundersökningsprotokoll.
Okej.
Okay. Hon sitter och gör sekretessprövningar vid Malmö tingsrätt.
Mm.
Och hon påstår att det är omöjligt att göra en sån blunder. Hon okay. påstår att i deras system, så när de ska skicka ut någonting till exempel journalister eller vad det nu ska skickas ut, så kommer det upp flera antalet pop-up-rutor. Har du kollat sekretessen? Är du säker? Finns det några bilder? Bla 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 bla. Att det inte bara är så här, oj, jag skickade iväg det. Utan man måste ha tryckt att man har kollat det här ett antal gånger innan det skickas iväg.
Mm.
Så antingen så har han bara, vet, fredag kväll eller fredag eftermiddag bara tryckt så, next, 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 ja, next. Visst. Eller så har de bara skickat ut det bara för, alltså, men det är konstigt för att hon påstår att det går inte att skicka ut fel.
Ja, ja verkligen. Det visar sig i alla fall att i det här fallet så frias de två bröder som står åtalade vid tingsrätten i Lund. Mm. Vi kallade de här personerna för Luca och Nico när vi pratade i vårt poddavsnitt om det. Och det fanns en tredje person som tidigare friats för det här mordet också, men som nu ska prövas igen i högsta domstolen. Men de börjar alltså med de här bröderna i tingsrätten, och i och med att de blir friade så är väl det något av en indikation på vad som väntar i högsta domstolen också. Det är ju ganska uppseendeväckande den här förhandlingen och så, för att när det väl var dags att vittna i domstol så var det många som inte ville göra det längre.
Nej, väldigt många avböjde, vissa dök inte ens upp.
Mm.
Och huvudvittnet, den som vi har kallat Boris, och han som redan dömdes för mordet på Knut Nilsson. Mm. När han kommer upp i tingsrätten så är han helt tyst. Mm. Han svarar inte på en enda fråga under i princip hela förhandlingarna.
Mm. Det gör ju att man får hänvisa till de här förhören som har hållits med honom. Och man får förhöra förhörsledaren i tingsrätten. Man får prata med poliser som har arbetat nära Boris då och hört hans versioner. Och så får man försöka få en bild av hans sinnesstämning och vad han säger i förhör tidigare. Och det gör man ju. Men ja, det är ju klart att det är ett hårt slag för åklagaren att huvudvittnet har ändrat sig.
Ja. Eller kanske inte ändrat sig, men väljer att hålla tyst.
Ja, ändrat sig i den mening att han inte längre vill prata om det, tänkte jag. Det framkom ju också i vårt avsnitt när vi läste det här, att redan i den förundersökningen så visade det ju sig att det skedde mycket hot och det var väldigt mycket våld mellan de inblandade personerna just på grund av vem som har sagt vad och vem som har gjort vad.
Precis. Vem har skvallrat till polisen?
Mm. I princip. Klart är ju i alla fall att Knut Nilsson blev mördad och han bands i armar och ben bakifrån.
Mm.
Och just den här bindningen, det kallas för en hogtie-bindning, det blev centralt under förhandlingen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
För det så har man förhört en polis för det, som heter Göran Månsson, en expert på det. Och i domen står det att Göran Månsson har hört sig den delen som har initialt hävdat att det krävs 4 personer för att binda en person. Men har därefter sagt att det visserligen är svårt att utföra en sån bindning ensam om den ska bli bunden i motstånd, men att det går att utföra på 2. I vilken mån Knut Nilsson gjort motstånd efter att ha utsatts för en allvarlig misshandel är dock outrätt. Eftersom det inte heller går att klarlägga när under händelseförloppet Knut Nilsson blivit bunden, är det inte heller klarlagt att Boris befann sig på vinden när detta skedde. Den uppgiften motsägs dessutom av vad han själv berättat. Hur bindningen av Knut Nilsson utförs leder alltså inte till slutsatsen att Luca eller Nico måste ha varit delaktiga i det här skeendet. Också ett hårt slag för åklagaren.
Mm.
För att om det var så att någon expert kommer och säger att man måste vara 4 personer för att binda Knut på det sättet som han har blivit bunden, då är det klappat och klart. Då har man ju, eftersom alla 4 har berättat att de var på plats.
Ja, precis.
Men det kommer de inte fram till. Det kommer ytterligare ett bakslag för åklagaren. De går i 1, kan man säga.
Ja. Och då står det att trots en mycket omsorgsfull brottsplatsundersökning har det endast kunnat påvisas några få spår som har kunnat härledas till ett andra än Knut Nilsson själv. Det finns således inget spår på brottsplatsen av varken Nico eller Luca. Så det finns ju inga spår att de ens har varit där.
Nej, det enda som finns är att de själva säger att de har varit där och att de andra 2, Boris och Tony, också säger att de har varit där.
De säger att de har varit där, men de erkänner inte brott.
Nej.
Och därav så kan man ju inte döma dem för brott.
Det är ju inte olagligt att vara på en brottsplats. Tingsrätten skriver ju också att det finns ett egenintresse hos Boris nu när han berättar. Han har ju avtjänat 10 år för det här brottet. Men vi var inne på det redan i vårat avsnitt också, att man märker hur han försöker tona ner sin egen del i samband med att han berättar om kvällen.
Mm.
För annars kan man ju tänka att han inte har någonting att vinna på det här eftersom han har avtjänat sitt straff och nu vill... Han säger ju själv att han vill att allt ska komma fram. Men det fanns ju också uppgifter om att han vill ha pengar från de andra inblandade. Han vill inte gå till historien som en mördare. Han vill tona ner sin egen roll och så vidare. Hans version visar att han är betydligt mindre involverad än tidigare, enligt honom. Och det här säger Lunds tingsrätt att det påverkar förtroendet. Dessutom är det ett problem såklart att han inte blir svara på frågor under rättegången.
Mm.
Samt att vissa delar av hans berättelse inte stämmer överens med brottsplatsundersökningen och andra vittnesuppgifter.
Ja.
Så inte nog med att han har ändrat sig och inte vill prata. Dessutom så är hans historia inte helt kompatibel med andra uppgifter. Precis. Vi var inne på det här redan när vi pratade om det, att vi inte kan tänka oss att det skulle bli någon fällande dom.
Nej.
Jag vet att vi pratade om det.
För att det är så svårt att fälla någon på att en person som har varit där bara börjar snacka.
Mm.
Egentligen. När det inte finns några andra bevis än att han snackar.
Nej, jag håller med. Det är redan ett jättesvårt läge eftersom... Det är 12 år gammalt mord och att man redan har gått igenom en vända.
Mm.
Och friat en person som man åtalar. Sen då att man ska lyckas få de här 2 andra fällda på uppgifter från den 4:e personen som har blivit dömd för detta. Det kändes stödfött alltså. En kul sidogrej som jag hittade i den här domen, det är att i de här ersättningsanspråken som finns längst ner, där alltid advokaterna som säger att de vill ha många 100 000 för att de har suttit i timmar och satt sig in i detta. Så där framgår det att förhörsledaren köpte en födelsedagspresent till Lukas son under tiden som Lukas satt häktad med restriktioner.
Ja.
Det här måste vara helt off the books, alltså, så får man ju inte göra.
Nej, man tycker att man inte får lov att göra så, men kan det inte bara vara att att förhörsledaren ville vara lite snäll. Luca hade ju inte kunnat åka och köpa en födelsedagspresent till sin son, han satt ju häktad.
Men det sätter ju Luca i en typ av tacksamhetsskuld till den här
förhörsledaren. Ja, det är klart.
Han får ju absolut inte ha den relationen med någon som du ska förhöra. Hon har dessutom levererat den här presenten till sonen och tagit bilder på detta och visat Luca sen då vid ett senare förhör, får man ju förmoda att de ska sitta och prata om detta.
Nej, det är ju helt, nej, det är helt absurt egentligen. Det, nej, ja, när de säger det så är det ju jättekonstigt.
Ja. Ja, jag...
Det är ju som att de nästan är lite kompisar, ja, men också att hon är förhörsledare.
Precis. Och okej, om det skulle röra sig om något snatteribrott eller något sånt, men nu är det ju någon person som ändå är misstänkt för ett mord. Ett ganska brutalt åldrings- och rånmord.
Mm.
Nej, jag tyckte väl att jag hoppade till när jag läste det. Jag kan inte förstå att ingen har lyft det här perspektivet i någon tidning eller någonting. Men nu gör vi det. Yeah. Nu fick folk veta det.
Kanske är för att oftast, eller jag gör ju i alla fall så när jag läser att jag läser domar, att när det kommer till anspråken, då scrollar man ju oftast bara förbi det. För man vet bara så här, ja, den här åklagaren vill ha så här mycket. Den här advokaten vill ha skit med 100 000 kronor. Och det här vill du ha. Och sen vill någon ha bensinkostnad. Du vet, ja, alltså, du vet så här.
Mm. Jag har alltid varit så fascinerad av de grejerna också. Ja, så var det i alla fall. Det var väl det vi skulle säga om Kastberg-mordet.
De frias bägge två.
Ja.
Och
det finns en hel del som talar för att Tony också kommer frias i högsta domstolen när det väl blir dags att pröva honom där.
Dock så tycker jag det är väldigt häftigt att det här kommer hela vägen upp till högsta domstolen.
Mm.
Det är inte ofta det gör det. Alltså det krävs ju att man, vad är det man säger? Att det ska vara någon slags ny rättspraxis för att det ska komma upp i eller upp sen.
Prejudicerande.
Precis. Det är ordet jag letade efter.
Mm. Det sista fallet som vi pratar om är ett av våra mest lyssnade avsnitt. Det har varit väldigt många som har visat intresse för det här. Det handlar om tortyrmordet i Ånge. Det känns inte som att det var så länge sedan vi pratade om det. Men jag kollade tillbaka lite på publiceringsdatumet då, den 22 augusti. Så att det är 3 månader. Tiden går fort på vintern när allting blir mörkt. Ja, 3 månader har gått. Och så här lät det när vi pratade om det fallet. I den här kartläggningen som polisen har gjort så har de ju förhört många människor runt om den här kretsen utav misstänkta, om vad som har sagts och hur snacket har gått och sådär. Och i det här så hittar de då en kompis till Sean, hans mamma, som de förhör.
Ja, precis. Hon säger ju att hennes son har berättat saker för henne om det här brottet.
Mm.
Och hon menar på att sonen har hört av en annan av Seans kompisar. Så det är liksom väldigt tredjehandsinformation.
Mm.
De sakerna som hon berättar är rätt detaljerade.
Det är mycket detaljerat.
Det är väldigt, väldigt detaljerat. Och det kan bara ha berättats om någon som var där.
Ja, om det stämmer.
Alltså i polisens förhör med, vad ska man säga, andrahandsinformatören som då är hennes son, så väljer sonen helt plötsligt, eller egentligen från hela början, och säger inga kommentarer.
Mm.
Och mamman kommer senare och vill dra tillbaka hela sitt förhör. Hon ringer till polisen och säger att nej, jag vill dra tillbaka mitt förhör. Jag vill inte vara med i den här utredningen längre. Och det är väl antagligen för att sonen säger att det kan komma att bli problem.
Ja, vad kan vi säga om domen för tortyrmordet i Ånge?
Att här döms en hel hög person.
Den huvudmisstänkte heter Vincent.
Det är ju han som vi har valt benämna som han som kommer från Malmö.
Ja.
Han döms 9 år. Och han döms för mord, människorov, olaga hot, grovt rån, missbruk av urkund, ringa narkotikabrott, hot mot tjänsteman, brott mot knivlagen. Och han ska betala nästan 300 000 kronor i skadestånd.
Han döms ju för flera brott som han har begått vid andra tillfällen, ska sägas. Men de flesta, mordet, människorovet, olaga hot, grovt rån, missbruk av urkund, det är de brotten som han har begått upp i Ånge. Sen så har vi 2 till medbrottslingar. Den ena är Emil som döms 2 år och 6 månader för rån. Och sen så har vi Marcus som döms till 1 år och 9 månader för medhjälp till grov stöld och övergrepp i rättssak och ringa narkotikabrott. Och sen har vi en fjärde person, den äldre mannen som körde bilen. Han döms till villkorlig dom och 80 dagsböter för medhjälp till grov stöld. Att han döms till villkorlig dom och dagsböter för medhjälp till grov stöld, samtidigt som Marcus döms till 1 år och 9 månaders fängelse för medhjälp till grov stöld, är för att det finns grader även i hur mycket man har hjälpt till.
Precis.
Marcus var den personen som hjälpte till att bära ut mycket av stöldgodset från, från Alexanders hus. Alexander var alltså mordoffret.
Mm.
Och Emil är ju den personen som hade de här, som hade Vincent och den andra
på besök.
På besök.
Ja. Det är också Emil som man lite yrkar på, är den som liksom gör det här möjligt på något sätt.
Mm, han pekar berättar ju ut Alexander.
Ja. Sen får man inte glömma att jag tror att anledningen till varför den äldre mannen bara får villkorlig dom och 80 dagsböter är ju för att man inte riktigt har, eller jag tycker inte man riktigt har kunnat liksom bevisa att han var med på det till 100% på något sätt.
Mm, han menar ju själv i både under tingsrättens förhandling och i förundersökningsprotokollet att han inte förstod vad det var som pågick.
Och han förnekar ju också det under tingsrätten.
Mm. Som vi visste redan från förundersökningen så var det framförallt att man hittar Vincents DNA på den här t-shirten som är lindat runt Alexanders huvud, som gör att man knyter Vincent till brottet och till brottsplatsen.
Mm. Tingsrätten skriver också att det är helt osannolikt att någon annan än Vincent och den som vi har valt att kalla för Oma har tejpat Alexander.
Mm.
Vi ska också påpeka att den här vi har valt att kalla för Oma är nu internationellt efterlyst.
Mm.
Hans tingsrättsförhandlingar står ju på hold, skulle man kunna säga,
ja,
fram till att han hittats.
Mm.
Man har fortfarande inte lyckats hitta honom. Precis. Så det är lite som han var ganska kaxig och sa, ni kommer aldrig hitta mig. Aldrig, vet vi ju inte när det är.
Nej.
Men som det ser ut just nu har man fortfarande inte hittat honom.
Nu har vi också en som något av ett facit, vad som väntar honom. Vincent döms till 9 år, men han är 3 år yngre. Och Omar var 22 vid brottstillfället. Så han är äldre än de 21 år som motiverar en strafflindring på grund av ålder.
Mm.
Så åker han fast för det så kan han absolut dömas för upp mot 18 år eller kanske till och med livstidsfängelse. Han, som vi minns så flydde ju han tillsammans med Vincent till Egypten direkt efter brottet.
Där han faktiskt, kan man säga, mer eller mindre lämna Vincent till sitt eget öde.
Ja, han har förklarat sig själv. Vi bråkade ju lite om vad vi tänkte kring den här äldre mannen som körde bilen.
Mm.
Du trodde ju inte att han skulle dömas. Vi valde att kalla honom för Bengt.
Mm.
Du trodde inte att Bengt skulle dömas för brott. Jag trodde att han skulle göra det. Och jag hade rätt.
Ja, så där fick du vara lite nöjd.
Då. Ja, där fick jag vara lite nöjd. Tingsrätten skriver ju att även om Bengt inte har haft en aktiv roll i det här så borde han förstått att det var någonting dåligt på gång.
Yeah.
Och det är därför som han också döms för medhjälp.
Mm.
Vi har ju de här två, Emil och Marcus.
Mm. Ja, och Emil döms för rån och anledningen till varför han inte döms för grov stöld är för att man ser att han ska ha varit liksom, eller medhjälp, anledningen till varför han inte döms till medhjälp till grov stöld är för att man ser liksom lite som att det är han som är drivande.
Han har en mer aktiv roll än vad Marcus har. Vi minns ju också att Marcus försökt skriva ett meddelande till Emil inne på häktets gym.
Mm.
Där de båda satt häktade. Där han, det var ganska hotfullt. Sa att det är inte speciellt bra att vara en golare.
Nej,
och att han inte skulle säga att Marcus hade någon roll i det här. Och det är därför som Marcus döms för övergrepp i rätt sak. För att han har skrivit det här meddelandet. Och så kan det gå för honom.
Men ändå har Marcus en mindre...
lägre dom.
Eller en lägre dom, ja.
Mm.
Och det yrkar man ju lite på att det är faktiskt Emil som har liksom, som vi varit inne på innan, liksom, vad ska man säga, tipsat, kanske är ett dumt ord att säga, men att här finns en person som vi kan råna, i princip.
Absolut, han är en mer aktiv del i detta.
Ja. Och det är ju hemma hos Emil man hittar all stöldgods och sånt också.
Vincent döms ju för mord. Men han döms bara till 9 års fängelse. Men tingsrätten anser ju att brottslighetens samlade straffvärde med beaktande av hans ungdom, han bara 19 år gammal, uppgår till 9 års fängelse. De allvarligaste brotten har redan ett så högt straffvärde, alltså mordet. Tingsrätten skriver att det är så pass allvarligt så att det kan inte komma på fråga någon annan påföljd än fängelse. Så han får sina 9 år. Han har överklagat den här domen. Och hovrätten har fastställt den. Så han kommer att sitta sina 9 år. Eller kommer han inte. Han kommer att sitta 6 år. Ja. Han är ute efter 2/3.
Han erkände ju faktiskt grov stöld också.
Mm.
Men förnekade till att han hade mördat.
Ja. Det här var det som vi hade att säga i detta Det hände sen avsnittet. Det var roligt att prata om det också. Det är kul att se tillbaka lite på de här avsnitten som vi har pratat om redan.
Ja, och det är också väldigt intressant att läsa just tingsrätternas, vad ska man säga, utsagor.
Mm.
Det är ju oftast väldigt akademiskt språk i de här.
Mm.
Men vi försöker bara alltid på något sätt, vad ska man säga, tona ner det här akademiska språket lite och göra det lite mer förståeligt.
Mm. Ja, jag hoppas att ni lyssnare ska ha haft någon form av behållning i alla fall. Jag tycker det är roligt att spela in de här avsnitten. Det bryter av lite mot det andra formatet som vi har. Så tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Jag hoppas att ni har haft någon form av behållning utav det här avsnittet. Och jag hoppas också att ni vill lyssna nästa gång då vi ska prata om skräcknatten på kyrkogården i Solna. Där 2 stycken pojkar blev torterade, misshandlade och våldtagna under en hel natt.
Ja. Riktigt hemskt brott.
Mm. Det här var förundersökningspodden med Dag Acke.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.